God förmiddag och god fortsättning på det nya året. Jag heter Åsa Axelsson och jag vill hälsa er varmt välkomna att fira gudstjänst tillsammans med oss idag i Centrumkyrkan i Falun. Vi ska få lyssna till predikan av Frans Kempe och Maria Anderhäll och Nils Flink ska sjunga med oss och för oss. Men innan vi fortsätter så vill jag läsa en text som jag snubblade på igår kväll. Jag brukar ibland gå in på Svenska kyrkans hemsida och där finns det något som heter Tankar inför helgen. Och där hittade jag en text. Och det är ju så att det är ju alltså nytt år nu. Det är den 3 januari 2021. Och nytt år, det är ju nya förväntningar. Men nytt år kan ju också innebära ny rädsla, ny oro inför vad som kommer när man tänker på vad som har varit. Och då tänker jag att då får vi hämta kraft och vi får hämta tröst i Guds ord. Och den här texten, det är en, den är utformad som en dialog mellan en bedjande person och psalm 121. Vilket år det har varit, Gud. Vilken oro i världen, så skrämmande och upprörande. Jag ser uppemot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Någonstans ifrån måste en ängel sändas. Det kan ju inte bara fortsätta så här. Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Men tänk om det är meningen att jag ska vara hjälp. Inte bara få hjälp. Vill Gud att jag gör något? Han låter inte din fot slinta. Utan vakar ständigt över dina steg. Ja, men det lilla jag kan göra, det kan ju inte ske utan att Gud stöttar mig. Han sover aldrig. Han vakar ständigt, han som beskyddar dig. Gud, lova att du är med mig och alla jag älskar. Ge skydd, ge trygghet. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Men Gud, det är så mycket som skrämmer. Så mycket krav och så mycket ovisshet. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Du som är min Gud, var med mig i allt det okända som kommer. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Detta nya år, Gud, jag lägger dig i dina händer och ber om ditt beskydd. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Vi ska också be tillsammans. Herre, tack för att du är med oss. Tack för att du har låtit oss vakna upp den här dagen, Jesus. Ett nytt år och nya förväntningar. Nya möjligheter, Jesus. Tack för att du finns vid vår sida, Jesus. Vad som än händer så är du där. Precis som du var igår och förra året, året innan det, Jesus, så är du med. Jag ber dig att du ska vara med alla människor som lyssnar på det här, Jesus. Vad man än bär på, vad man har för bönämnen, vad man har för tacksägelseämnen, Jesus, så finns du där. Vi behöver inte vara i en kyrkbyggnad för att du ska lyssna på oss, Jesus. Utan vi kan vara vart som helst. Jag tackar dig för att du leder oss, du hjälper oss. Var med oss den här gudstjänsten, Jesus, och låt ditt ord få komma fram, Jesus. Och låt ditt ord få träffa människors hjärta den här dagen, Jesus. Jag ber dig för dig, Jesus. Amen.
Sådär. Frans Kempe heter jag, den här pastoren här i församlingen. Jag tänkte börja med att be. Tack Gud för att vi har samlats här och jag ber att du ska tala genom det jag säger, Herre. Låt oss få beröras av dig, helige Ande. Låt oss få höra vad du har att säga, Herre. Det här nya året. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte prata lite grann om löften. Nu när man börjar ett nytt år så brukar det, första saken man brukar tänka på, ska jag ha något nyårslöfte. Jag vet inte hur det är med dig här hemma, om du har nu tänkt på något nyårslöfte, vill göra något speciellt det här året. För ett nytt år är följt också med nya möjligheter. Bland de vanligaste nyårslöften man väljer, det är att för många är att antingen gå ner i vikt och träna och äta bättre, det är så här hälsosamt. Så här. Man brukar säga så att gymmen brukar ha de mest folk typ januari. För då ska alla träna och uppfylla sina löften, sen brukar det tappas av. Så här. Och sen kan det vara olika andra nyårslöften man gör, så här, men att jag ska skaffa en ny hobby. Jag ska börja med fågelskådning. Eller jag ska börja med att samla frimärken eller sånt där. Man vet ju inte vad man vill göra. Sen kan det också vara att jag vill umgås mer med familjen. Att jag vill bara ta mer tid för att vara med familjen. Känna att vi behöver det. Sen kan det också att man ska sluta med en dålig ovana. Man vet att alla har ju olika vanor man har kämpat med. Och ibland, vissa är jättebra och vissa är inte alls bra. Så ett nytt år är också en start på att jag vill förändra mig själv. Att bli bättre. Det kan också att jag vill skaffa mig ett nytt jobb. Tänka lite nytt i mitt liv. För min egen del för 2 år sedan så bestämde jag mig för att jag ska tappa vikt. Jag skulle gifta mig där på sommaren och jag vill säga att jag vill gå ner 10 kilo. Och sen satte jag igång och försökte komma dit. Så här. Vi skulle gifta oss i juli så jag hade ju några månader på mig att göra det här. Och det är ju lätt från början man tänker nu är jag på väg. Men sen man kollar vikten och sen ser man att det går inte så fort som jag hade tänkt mig. Och att hålla uthållighet, det här är ju en utmaning kan man säga. Och jag lyckades gå ner ungefär där 9-10 kilo. Så jag kände mig ganska nöjd. För jag skulle köpa nya kläder också. Så jag måste kunna passa i dem så här. Men just den här uthålligheten man ger ett löfte. Håller jag ut så här, klarar jag det trots de här motgångarna man har. Så det är en utmaning. Och vi tänker kolla lite igen i Bibeln. Vad säger Bibeln om löften? Och i Bibeln kan man säga att det finns olika sorts löften. Ett av de vanligaste man pratar om det är förbund. Att Gud har slutit förbund med oss människor. Att han lovat att hålla saker om vi följer honom. Det är också förbund mellan människor som har lovat olika saker och ting. Sen finns det också något som heter heliga löften. Där man väljer att men jag vill avskilja mig för Gud. Jag har ett heligt löfte inför Gud. Men vad man först kan tänka på att ett löfte i Bibelns bemärkelse är ganska seriöst. Det är inte någonting man bara tar lättvinnigt. Men det är någonting som man tänker igenom och verkligen tar. Ja, det är superviktigt. Vi ska läsa igen från 4 Mosebok 30 vers 3. Där står det lite grann om det här. Så här står det. Om en man avlägger ett löfte till Herren eller med ed förpliktar sig att avstå något, får han inte bryta sitt ord. Han måste göra så som han har lovat. Och det står också i som en slags större viktig del är att som i de 10 budorden så står det så här i Andra Mosebok 27. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Herren kommer inte lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Det finns en seriositet i det här att du tar inte ett löfte bara för att du ska ta löfte för att du ska svära med någonting större. Det är någonting du måste tänka igenom att verkligen håller du lova. I Matteus evangeliet så kommer Jesus och börjar prata om det här i bergspredikan. Så här pratar han om i Matteus 5, vers 33-37. Ni har också hört det säga till fäderna. Du ska inte svära falsk. Och du ska hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er. Ni ska inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, till den Guds tron. Inte vid jorden, till den pallen under hans fötter. Inte vid Jerusalem, till den store kungens dag. Inte heller ska du svära vid ditt huvud. Du ska inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt du rätt över kommer från det onda. Här säger ju inte Jesus att man inte får att svära löften. Man säger, men tänk på varför du gör det här. Det ska vara inte lättvindigt. Håll det du lova. Om du säger någonting, då ska du hålla det du lovar. Så att ta ett löfte i Bibeln som märker sig är någonting seriöst som man ska inte ta lättvindigt på. Och om man kollar på ett löfte idag, ett nyårslöfte, så många bryter det kanske månaden efter eller dagen efter man har börjat på det. Vi ska kolla igenom lite grann på olika personer i Bibeln, hur de har tagit de här löftena. Ett exempel är om man tänker på förbund. Så i förbund så Abraham, en person som gjorde förbund med bland annat Abimelech som var en kung i närheten. Och de lovade varandra att vi ska inte slåss med varandra. Vi ska hålla oss på avstånd. Vi ska ta hand om varandra. Och de svär att hålla det här. Det var som ett förbund de gjorde mellan som två olika maktfigurer i området. Men vi har gjort ett förbund, nu ska vi hålla det. Om det inte håller det så kommer det bli konsekvenser av det. Ett annat sorts löfte är det här som säger, heligt löfte. Det kallas nasirlöfte. Och det var ett löfte när man skulle hålla sig avskild från Gud på olika anledningar. I fjärde Mosebok 6 så står det lite grann om det här sortens löfte. Så vi ska läsa det från början. Från vers 1. Från vers 2. Säg till israeliterna, om någon man eller kvinna avlägger ett högtidligt löfte om att avskilja sig som nasir åt Herren, ska han avhålla sig från vin och starka drycker, får inte smaka ättika gjord på sådana drycker. Han får inte dricka någon dryck av druvor, inte heller äta druvor, vare sig färska eller torkade. Så länge hans nasirtid varar får han inte äta någonting som kommer från vinstocken, inte ens kärnor och skal. Så länge nasirlöftet gäller får ingen rakkniv vidare hans huvud. Han ska vara helig och låta håret växa fritt till den tid som Herrens nasir är fullbordad. Så länge han är Herrens nasir får han inte låta komma nära något lik. Inte ens om det är hans far eller mor, bror eller syster som har dött, får han bli oren för deras skull. Så hans huvud bär tecknet på att han är sin Guds nasir. Så länge den nasiren helgad åt Herren. Det var så löfte man verkligen tog tid. Men nu ska jag vara inför Gud. Jag ska göra något speciellt. Man kunde ta det som en vecka eller månad. Och vissa hade hela livet. Det var ett viktigt löfte. En av de mest berömda av de här nasirerna, det är ju Simson, eller Samson om man säger. Att han lät sitt hår växa ut, han blev jättestark och han slogs mot fienderna. Och det här, hans historia är inte den roligaste historien, för han misslyckades också. Han har olika anledningar, blev förförd av Delila och han förlorade sin styrka. Men det fanns någonting i det här att du kan ta ett löfte inför Gud. Att avstå från starka drycker, från alkohol. Att låta håret växa. Och att inte möta döda människor. Och på sätt bli oren. Det var som ett sätt att hålla sig ren inför Gud. En annan av de här nasirerna är Samuel, profeten Samuel. Och hans mamma gjorde det här löftet inför Gud. Hennes mamma kunde inte få barn och längtade efter barn. Och på den tiden att få barn, det var den viktigaste man kunde göra som kvinna. Och hon längtade efter att få det. Och hon grät inför Gud och sa så här i första Samuelsbok 1:11. Herren Sebot, om du ser din tjänarinnas nöd och vill ta det an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela livet och ingen rakkniv ska någonsin vidröra över hans huvud. Här säger hon att om jag får en son ska jag skänka honom till dig. Jag ska låta han bli nasir inför dig, en helig person inför dig. Han får bli min tjänare. Och vi vet att så här hände ju, att hon fick Samuel. Gud svarade på hennes böner. Och hon var att lämna ifrån sig honom. För att det här var ju som en löfte hon har gett inför Gud. Det var ett viktigt löfte, ett heligt löfte hon har gett om att hon har hållit det. Jag vet ju att lämna ifrån sig sitt barn, det vet jag inte hur man kan klara av. Jag skulle inte tänka kunna göra det med Arthur, men jag lämnar ifrån mig honom. Okej, här. Någon annan tar honom. Men hon valde att göra det. Just för den här hela eden hon har gjort inför Gud. Sedan blev Samuel en mycket mäktig figur i landet. Han fick vara stor. Gud fick använda dem jättemycket. Så man kan se hennes svar på löftet gav konsekvenser på ett väldigt positivt sätt. Hon valde att hålla sitt löfte inför Gud. Sen har vi också, finns flera löften i Bibeln. Ett är ju från lärjungarna. Och de, när Jesus skulle dö på korset, sa han det till lärjungarna. Sa att, men jag kommer att ta snart ta bort. Och lärjungen vägrar att tillåta det här. Nej, självklart inte, vi ska inte lämna dig. Han sa till Petrus, men du kommer att lämna mig. Du kommer att förneka mig till och med. Men lärjungen lovade, vi kommer hålla det här. Vi kommer inte faktiskt att lämna dig. Men det gjorde de. Och det här är också en del av det här att hålla ett löfte, att ibland funkar det inte. Och jag tror att du som ser det här har gjort många löften i ditt liv och ibland har det inte fungerat. Du har inte kunnat hålla löftet på olika anledningar och du har blivit sviken. Vi kämpar med folk som har lovat saker och ting men inte hållit det. Och i den här berättelsen om Jesus och lärjungarna ser man att lärjungarna svek Jesus. Och vad Jesus gjorde senare var att han gav dem upprättelse. Han gav dem nåd. Och det är så att Gud är ju sån. Att vi kan svika honom, vi kan misslyckas med våra löften, men det finns alltid nåd. Trots den här seriösheten att vad man ska göra, ta ett löfte, så finns den här nåden i det här. Att även om du skulle misslyckas, så finns det nåd. Fortsätt igen. En sista berättelse är också lite grann om det här nasirlöftet. Och lite rolig historia tycker jag på ett sätt. Det får man pass gärningarna 22. Och Paulus sitter fången. Och det är några judar som bestämmer sig som ska döda Paulus. Så ska läsa mig från vers 12-15. Nästa morgon höll judarna ett möte och svor att varken äta och dricka förrän de dödat Paulus. Det var mer än 40 män som deltog i denna sammansvärjning. Och det gick till översteprästerna och delste och sade: vi har svurit en ed att inte röra mat eller dryck förrän vi har dödat Paulus. Ni ska därför nu tillsammans med det övriga råget lämna in en anmälan till kommandanten så att han kan skicka ner Paulus till er, så att ni ska undersöka hans fall närmare. Vi står färdiga att döda honom innan han kommer fram. Här var de judar som gjorde ett heligt löfte. Att ja, men vi ska inte äta och dricka förrän han är död. Den här sammansvärjningen så blev ju påkommen. Och Paulus skickas vidare till ett annat ställe med eskort. Och de här människorna kunde inte uppfylla det här löftet. Jag har alltid funderat på vad hände med de här människorna. De här 40 stycken som verkligen svär att äta och dricka. Hur länge klarar de sig? Innan de börjar äta och dricka. Eller dog de? Man vet ju inte. Men här är ett exempel på ett löfte som har avlagt på fel premisser. Det var seriöst, det var religiöst, men det var fel sätt. Och jag tycker att det viktigaste man tänker på nu i nästa år är också att vi kan ta ett löfte och vi kan ha olika sätt. Vi ska göra det här nästa år. Men vi är också en Gud som gett löften till oss. Och jag tror det är viktigt att hålla de här löftena. Se, vad har Gud gett för löften för oss? Och stå på dem. För ett av karaktärsdragen Gud har är att han håller sina löften. Han är trofast. Han håller vad han lovat. Och vi kan ha varit med om olika saker, att vi har på något sätt misslyckats med våra löften vi har sagt till människor. Och vi kan väl svikna andra människor. Men det finns en Gud. Och han håller det han lovar. Oavsett vad. Och att han håller sina löften, det är någonting vi kan stå på och förtrösta på. Det är någonting vi kan be utifrån. Vi kan säga, men Gud, jag ser det här har du skrivit. Det här har du lovat. Jag vill förtrösta på dig. Mitt i det här. Så jag tänkte läsa några som avslutning. Några av löftena Gud har gett oss. Och låt det vara som en uppmuntran det här året. Så här, att det löften Gud har gett dig, de håller. Och stå på de här löftena. Låt det vara som en slags grund du kan hålla dig fast på. Men att mitt i allt det som svänger nu med kronepidemin, så här, så det Gud kan jag lita på. För dina löfter håller. Så Matteus 28:20 står det: jag är med er alla dagar till tidens slut. Jeremia 29:11 står det: jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Matteus står också så här: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä på er. Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. När ni söker först efter hans rike och hans rättfärdighet, så ska allt detta också tillfalla er. Romarbrevet 10 står så här: var en som åkallar hans namn, han ska bli frälst. Matteus 11:28-30: kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Så låt oss tillsammans nu under nya året stå på hans löften, vandra med hans löften. För han har lovat er till dig, och det håller idag. Låt oss be. Tack Gud för att du är trofast, Herre, och att dina löften håller, Herre. Att du har lovat det är något som du är trogen och trofast och vill att det ska hända, Herre. Tack vi också kan förlita oss på dig, Herre. Vi kan luta oss tillbaka till dig och komma till dig och veta att men det du har sagt, det håller. Det du har lovat, det kommer att ske. För det är så du är. Så jag ber för var en som är hemma nu att du ska vara med om den här nästa året, Herre. Och hjälper dem att kunna vandra med dig, kunna se på dina löften och kunna förtrösta på det. Och jag tackar dig, Herre, för att du är trofast, Herre. Jag ber om det, Herre. I Jesu namn. Amen.
Ja, då börjar den här gudstjänsten gå mot sitt avslut. Och jag vill passa på att tacka alla som har medverkat både framför och bakom kamerorna. Men mest av allt vill jag tacka dig som har tagit dig tid att titta in och lyssna på våran gudstjänst. Och jag hoppas att du har fått något att bära med dig under den här veckan som kommer. Ett ord från Gud, en glimt av hopp och framtidstro. Vi ska avsluta gudstjänsten med att lägga veckan som kommer i Guds händer. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att du har varit med den här gudstjänsten. Jag ber dig att du ska fortsätta vara med under veckan som kommer, Jesus. Du ser vad som ligger framför, vad vi alla har att göra och vad vi har för funderingar och tankar, Jesus. Jag ber dig att du ska bara beskydda och bevara oss, Jesus. Var med alla i vår stad, i vårt land och i vår värld, Jesus. Jag ber dig att du ska styra tankar på dem som är i beslutsfattande positioner och att du ska styrka dem som arbetar inom vården och att du ska styrka alla människor som på ett eller annat sätt är berörda av den pandemi vi lever i, Jesus. Jag ber dig också att du ska vara med ensamma människor, Jesus. Människor som lider på ett eller annat sätt i vår värld, Jesus. Jag tackar dig för att vi med trygghet kan lämna allt i dina händer och veta att du har kraft och du har styrka och du har kunskap att ta hand om allt detta, Jesus. Vi lägger fortsättningen den här dagen i din hand, Jesus. Tack för din omsorg om oss. Amen. Tack för idag och tack för att ni lyssnat.